Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter Ann Sandin Lindgren. Jag är en av programmakarna här på Tyresö Radio. Och i ett annat tidigare program så intervjuar jag en annan programmakare. För det är så man brukar göra när man inte vet vem man ska intervjua. Då intervjuar man någon man verkligen känner.
Tror man.
Ja. Och den här gången tänkte jag så här. Att ni som är nya lyssnare här på Tyresö Radio. Ni känner ju inte riktigt oss som håller på med det här. Så jag tänker ha en serie här där jag intervjuar mina kollegor. Så därför har jag tagit hit en av de mest erfarna programmakaren, vår flygande reporter. Vem har jag framför mig? Vad heter du?
Gunnel Agrell Lundgren heter jag.
Ja, och Gunnel, när vi sänder det här, då kanske det är så att det har hänt någonting. Vi börjar med det bara så de förstår. Du har blivit nominerad till någonting.
Ja.
Var blivit nominerad till?
Årets kulturpersonlighet.
Ja, så du fattar vad jag sitter bredvid.
Oj, oj, oj. Ja, jag är väldigt hedrad och stolt, ska jag säga.
Ja.
Även om man inte blir vald så har man dock blivit nominerad.
För andra gången.
För andra gången, ja.
Och det som är bra då, ni som lyssnar på det här, ni kanske redan vet då hur det har gått för Gunnel, men det vet ju inte du och jag just nu. För det är tre som blivit nominerade.
Just.
Men Gunnel, nu måste du berätta om dig själv. Och då börjar vi som vanligt.
Hemliga Gunnel.
Ja, hemliga Gunnel. Som min far brukade säga till folk, var stod din vagga?
Min vagga stod i Västmanland på en liten plats som heter Munktorp mellan Köping och Västerås.
Jaha.
Där bodde jag på min farfars gård, så vi bodde i en flygelbyggnad.
Alltså en riktig bondgård?
En riktig bondgård med 40 kor och grisar och höns och hästar och epatraktor och vanlig traktor och stora åkrar och hölas.
Och det är därför du är så duktig att prata med bröderna Magnusson på Uddbygård. Du fattar vad de säger.
Jag fattar vad de säger och jag tycker det är jättekul. Och jag minns ju så mycket faktiskt om mina fem första år när jag bodde där.
Okej. Var dina föräldrar, jobbade de på gården?
Nej, min pappa jobbade som en revisor. Jag kan inte riktigt redogöra för vad han gjorde, men han reste runt i alla fall i hela Västmanland. Och på den tiden, det här var ju under kriget.
Okay,
Brinnande krig. Mm. Så man fick ju inte köra bil hur som helst. Mm. Min farfars bil hade de tagit däcken av, för de behövde stridsvagnarna, eller vem det var.
Du blev född före kriget?
Nej, under kriget.
Under kriget?
I början visserligen, men 40-talist dock.
Jag tänkte att du lät så väldigt... Jag vet att du är lite äldre än mig, men plötsligt lät det som du var väldigt gammal.
Ja, men det är det jag är.
Nej, det är du inte alls det. Men, din mamma, vad jobbar hon med djur?
Nej, hon jobbar med mig.
Jag jobbar med dig.
Plus att vi hade en barnflicka. Det var ju så på den tiden. Långkok, vet du. Men vi plockade nypon, det kommer jag ihåg.
Jaha, okej. Så du bodde bara där i 5 år? På den här
gården? Sen fick min pappa jobb i Stockholm. Men jag har så mycket att berätta om de här 5 åren.
Du kommer ihåg dina första 5 år?
Ja, jag kommer ihåg. Och du hade ju rena Bullerbylivet.
Jaha, vad trevligt.
Det var att åka i hölas och det var att mota korna och det var att mata grisarna och mata kalvarna. Och så. Och så var med kararna på fältet när det var höbärgning, när de häschade.
Ja, då var man jättemånga människor.
Ja, inte så jättemånga, för det fanns ju traktorer, men vi hade ju tre hästar.
Tre
faktiskt,
hästar,
aha. Som hette From och Munter och Brunte, det kommer jag ihåg. Och bara Brunte var brun, de andra var lite ljusare. Nordsvenskar.
Det var alltså din farfars gård?
Min farfars gård.
Så det var alltså, farbröder också där?
Ja, det fanns farbröder. Min pappa är ju född där och uppvuxen, eller var. Och då fanns det 2 stycken hemmavarande syskon till honom. Min pappa var äldst. Så att det fanns en syster som hade fästman som kom på sin lättviktare, som det hette på den tiden. Det var ett slags pytteliten motorcykel, men i alla fall en motor. Mm. Och så var det pappas bror som... Ja, han jobbade på gården och han idrottade väldigt mycket. Framförallt hoppade han längdhopp, kom ihåg, och sprang.
Men din pappa fick gå, fast han var uppväxt på en bondgård, fick din pappa gå en bra utbildning då?
Nej, det tyckte han inte.
Det tyckte han inte?
Den skaffade han sig själv. Han hade gärna velat plugga vidare. Men det var så att min farfar hade 3 bröder och 2 av dem fick läsa vidare.
Okay.
Och 2 fick varsin gård.
Aha.
Och min pappa ville inte överta gården.
Han ville
så
inte
han såg ju till att han fick ett annat jobb.
Var fick han jobb då, i Stockholm?
Nej, Han fick jobb i, först i Västerås.
Aha.
Satt han på bank där och skrev bankböcker, som jag var väldigt fascinerad av. Skriva i bankböcker. Det var
men när du kom som femåring till Stockholm, flyttade in i stan då?
Vad bråttom du har till Stockholm. Ja, men, ja.
Även om det är väldigt intressant, så det har ju ett långt liv här. Vi kan ju inte liksom, de här första 5 åren kan vi inte koncentrera oss på så mycket, Gunnel.
Nej, så var det. Men ja. I alla fall så, min pappa, jag måste berätta om det här, man fick ju inte köra bil, men min pappa fick tillstånd och det fanns ju ingen bensin utan man körde på gengas.
Just det.
Och vad var det? Det var träkol som var alldeles sotiga i en säck. Och då skulle han sålla dem där genom ett stort såll varje morgon och så hälla på träkolen. Och jag, lilla ungen, var ju med på precis allting och hjälpte honom att tvätta bilen och så.
Mm.
Och fick åka med väldigt mycket. I framsätet satt och höll i handtaget på dörren.
Varför då?
Livsfarligt.
Varför då?
Jag tyckte, jag måste väl hålla mig. Jag var så liten så jag åkte runt där i den där stolen.
Det var en sån här fin gammal bil alltså?
Nej, det var inte så fin. Först så var det en DKV. Med en sån här krycka. Och sen var det en liten Vauxhall.
Okej.
Jag kan fortfarande bilnumren.
Jaha, vad
det ska du slippa höra.
Men nu måste vi komma till här. När du kom till Stockholm, var bosatte ni då?
Jo, det var så här att pappa fick jobb 1 september när jag var 5 år.
Mm.
Och samma dag bröt jag benet. Jättekul.
Jaha.
Som jag minns det. Men i alla fall, vi bosatte oss i Enskede. Därför att där bodde min mammas bror med familj. Så att mamma skulle ha lite sällskap på dagarna.
Mm.
Och det var så på den där tiden, man hade ju barnflicka fast man hade en hemmamamma.
För det fanns ju inget dagis på den tiden.
Nej, det gjorde inte det. Och jag fick ju efter 1,5 år så kom det en liten bror också. Aha, som jag lockade med på diverse grejer som vi inte fick göra. Varpå han fick skulden, för jag kunde ju liksom se skenhelig ut antar jag. Jag vet inte.
Okay.
Och den här barnflickan, hon följde ju med till Stockholm. Ja. Så hon bodde med oss i början. Där.
Ja, och då bodde en barnflicka bodde väl ganska enkelt var hos familjen?
Ja, när vi bodde där i Västmanland, då bodde hon ju hemma hos sig.
Okej.
Okay. Jag kommer faktiskt inte ihåg vilka rum hon bodde, men bodde gjorde hon.
För barnflickor bodde ju ganska trångt. De fick bo i liksom en säng i köket eller någonting sånt.
Vi köpte ju en villa då i Enskede. Ni köpte en villa. Som var rätt stor. Och hon bodde i det som heter Jungfrukammaren.
Ja, det var en sån.
Som sedermera blev matrum åt oss. När
fick hon betalt, vet du det?
Ingen aning.
Nej, jag tror inte hon fick det faktiskt.
Jag minns att hon var rödhårig och hette Eivor, den vi hade med oss.
Det var ett sätt för flickor att komma till stan.
Vet inte om det var svårt att få med henne eller hur det var.
Nej. Men vilken skola gick du då i Enskede?
Då gick jag i Enskede folkskola. Jag fick börja när jag var 6 år, för jag hade tjatat sådant att jag ville börja skolan.
Du gillar skolan?
Det visste jag ju inte.
Nej.
Men jag trodde det. Ja. Och det gjorde jag, visade sig. Och man fick ju så mycket kompisar, och det var ju jätteroligt.
Istället för på gården?
Ja, där hade jag min brorsa.
Ja.
Och som visserligen Lagårdskarn hade 5 söner. Men alla var lite äldre än jag, så att, ja, i alla fall nu fick jag jämnåriga.
Och du gillade att komma till Enskede då? Du tyckte om att bo där?
Minns inte.
Nej.
Men jag minns inte att det var tråkigt heller, utan jag accepterar väl jag har, så här är livet.
Ja. Men hade du tänkt att bli någonting, eller var det liksom, tänkte du så här, nu ska jag som min mamma och vara hemma? Eller?
Nej, det fanns inte i min föreställningsvärld, jag ville göra något.
Ja.
Men då när jag var 5-6 år, då tänkte jag väl inte alls. Nej, men det var sen, livet som det var.
Ja, men sen när du gick i skolan då?
Nej, inte vill jag bli hemmafru.
Nej.
För jag tyckte att jag var så ohändig. Jag var inte intresserad av matlagning och städning och sånt.
Nej, är du det nu?
Nej.
Tycker jag var ärligt sagt faktiskt. Jag är urus på matlagning jag också.
Jag försöker ibland, men det är inte roligt.
Nej,
man måste för någon.
Men vad...
Jag gör hellre program.
Ja, exakt. Vi är lika på det viset, Gunnel. Men då, vilken utbildning gick du sen? När du, för då var det, hette det grundskola då? Det gjorde
nej,
inte.
Det var före grundskolan. Jag gick 4 år i folkskolan. 2 år i småskolan och sen 2 år i... Ja, hette väl folkskola då.
Mm.
Och sökte till läroverk som det hette då. Och alla mina kompisar, utom min bästis som tur var, de kom in i Enskede läroverk där vid Skanskvarn vid Gullmarsplan. Men jag kom till Gubbängen och min kompis Gunilla också, så vi hade ju varann i alla fall. Men det kändes som någon slags B-skola att man kom dit.
Mm.
För att då var vi inhysta i Hökarängens folkskola. till en början. Och så småningom blev det Tallkrogens folkskola. Så skolan var ju, eller alltså det här läroverket, Samrealskola hette det på den tiden. Det fanns på flera andra folkskolor och inhysta. Så lärarna fick ju åka som skottspolar.
Aha. Och vilken inriktning hade man då? Vad kallades det då?
Nej, det kallades bara 1-5-an som jag började.
Okay.
Alltså 5 år i realskola.
Ja. 5 år. Och då är man, hur gammal är man, går du den då?
Jag var 10 år när jag började i den. Jag var 15 kanske.
Men då går man ut motsvarande som grundskola.
Realen,
typ. Realen.
Men jag tog aldrig realen utan jag gick direkt till gymnasiet då från 4.
Då hette gymnasiet också?
Ja, för då hade det byggts till ett gymnasium som hette Gubbängens gymnasium. Mm.
Men tog du studenten som på gamla tider man tog med riktig student?
Ja, riktig med läskiga förhör. Och...
Okej, okay. Vad gick du då för slags linje då?
Då gick jag reallinjen.
Och vad är för oss som då inte fattar någonting? Vad är reallinjen?
Jag trodde att du skulle säga varför.
Ja, men varför och vad?
Latinlinjen, det var språklinjen.
Ja.
Och där gick det bara tjejer i princip.
Okay.
Reallinjen, det är som natur nu.
Aha, gick du natur?
Ja, och där så fanns det ju killar.
Så du tänkte så?
Jag tänkte så.
Smart.
Inte för att det gav så mycket utdelning. Men
var det många tjejer där på reallinjen?
3.
3.
Mm. Ja, så och, killarna räckte.
Och du gillar då kemi till exempel?
Ja, det gjorde jag. Och fysik.
Fysik. Och matte.
Mm.
Och sen då?
Sen då? Ska du inte fråga vad jag ville bli?
Ja, men vad ville du bli? Alltså det här, vad svårt det var att intervjua en annan programmakare som vill styra programmet. Gunnar, nu styr jag programmet där.
Ja, precis. Jag tänkte lägga allt i dina händer.
Ja, det är bara slappna av och svara.
Ja, nu slappnar jag av här. Vad var det du frågade? Vad det blev sen? Jag visste inte vad jag ville bli.
Nej.
Jag tyckte ju läkare tyckte det var kul men lite småläskigt att titta på otäcka bilder och tandläkarna, peta folk i munnen. Och då min bästa kompis från realskolan heter Christiane och hon skulle bli apotekare. Jaha, tänkte jag, det kan man bli.
Aha.
Och läste på lite om det och så hängde jag på där. Och då var det så fiffigt så att hela första året så gick man elev på ett hänvisat apotek.
Jaha.
Och jag gick på något som heter Ödland på Ringvägen bortåt Sofia kyrka.
Då hette de så här bra namn, alla apotek.
Ja, Ödland.
Mm. Hade de djurnamn allihopa?
Nej, det kan jag berätta mycket om också. Ja. Nej, men många hade
häftiga
det.
Häftiga namn hade de i alla fall.
Kan vi också komma någon gång.
Ja.
Och om man är på Götgatan så gick jag då 10 minuter åt ena hållet och Christiane 10 minuter åt andra hållet. En dag i veckan gick vi hem. Hon bodde i Gubbängen och jag bodde i Gamla Enskede. Då gick vi och träffades på Götgatan och sen gick
det var innan mobiltelefonerna, ni lyckades träffas där i mitten.
Och så hade man en dag ledigt i veckan för dagarna var ju långa. Man började 9 tror jag. Och vi stängde 7.
Oj.
Och lördagarna 9-5.
Okej.
Men då hade man en dag helt ledigt i veckan. Mm. Och då spelade hon och jag tennis.
Ja.
Och hade så kul.
Okej. Hur gammal var du då alltså, när du höll på med det här? Var du
19.
19. Mm. Tjänar man bra betalt för att bli apotekare? Var det inte välbetalt arbete?
Då var det väl ganska välbetalt.
Vad betyder det? Ungefär, vad tjänar man?
Ja, men i de pengarna, de kom inte jag ihåg.
Men du tyckte i alla fall att du hade fått ett bra arbete.
Nej, men det var nog inte därför. Jag tyckte det var lite tjusigt med den där vita rocken.
Ja.
Och redan som elev så fick man gå och läsa på dem. Då var det ju bruna burkar överallt längs alla väggar. Där stod saker på latin.
Aha.
Och det slutade alltid med en punkt. Så det där ändelsen efteråt, den var man tvungen att lära sig.
Aha. Okay.
Och sen hade vi läxor och det var maximaldoser på konstiga ämnen. Mm. Pentimal och papaverin och sånt där som man knappt hade hört talas om.
Och då på apoteken fick ni blanda saker. Ni fick liksom göra mediciner också mer eller mindre, va?
Bara nästan.
Bara, så sånt. Det var inte färdiga drager eller vad kan heta det, små tabletter utan ni fick göra en massa saker där.
Ja, det var att plocka på hyllorna.
Det var det.
Och blanda i.
Det var det?
Ja.
Som en riktig kemist alltså?
Ja, som en riktig apotekare.
Som en riktig apotekare, heter det så? Men idag så tänker man en apotekare är bara någon som går och hämtar piller och stoppar ner.
Ja, fast de är nog inte apotekare de flesta
som
hämtar piller.
Nej, visst är det så?
Nej, det yrket hade en helt annan utformning när jag valde jobb, kan jag säga. För det var ju det här att göra själv. Och som elev så fick man ju göra piller, trilla piller.
Trilla piller, just det. Pillertrillare.
Ja, och det fanns en sort som var gjord på lakritsextrakt. Först alla verksamma ingredienser och sen bakades ihop till en deg. Och så rullade man ut en lång korv. Sen hade man en speciell skärbräda som skar av det där i 100 delar.
Oj.
Eller om det var 50, jag kommer inte riktigt ihåg.
Nej.
Och hade man varit duktig då med det där, då blev de ganska runda.
Aha.
Men ibland så fick de ganska tvära kanter så här, så då gällde det att få dem runda.
Aha.
Och inte tappa på golvet.
Mm-hmm.
Och vad gjorde man när man tappade på golvet? Det skulle ju vara 100, man tog upp dem.
Aha, okay.
En liten elev förstod väl inte det där. Och så fanns det något som var gjort på kakaobas, alltså vit kakao, och de bara smälte under fingrarna och det var jättejobbigt.
Aha.
Men i alla fall, då trillade man piller, och det går till så att man, om man tar med handen uppe på alla pillerna och så kör runt. Så.
Men blir det verkligen exakta mängder då i de här pillerna?
Innan man blev färdig och fick legitimation så skulle man göra något som heter praktiska prov. Och då fick man den här svåra typen av piller att göra. Sen satt då den här, var en särskild apotekare för hela Stockholm i varje fall, som examinerade och godkände, eller inte godkände, det man hade åstadkommit på de här proven. Och då satt han och vägde varje piller med 4 decimaler på grammet.
Oj.
Ja, han vägde väl inte alla, han tog väl kanske de 10 största och 10 minsta, för de blev ju inte lika stora.
Nej, kan vi tänka sig.
Inte alls.
Nej. Men gillar du att baka sen efter det här?
Nej, inte särskilt. Det var ju köket.
För då har ditt jobb varit lite så här i köket, fast på ett apotek, eller?
Men de flesta receptarier i alla fall, det är den lägre utbildningsgraden på apotek. De var väldigt intresserade av matlagning överhuvudtaget.
Okay.
Apotekarna tror jag tyckte mer om att vara i kemilabbet och göra saker. Och på den tiden så framställde ju vi på apoteket en massa lösningar som man skulle ha som kemiska reagenser. Och när det kom hem varor till apoteket, det var ju lösvikt det mesta.
Ja.
Då skulle de examineras så man skulle se att det var rätt vara och att det var rätt halt utav den varan.
Var inte farligt att handskas med så här mycket kemikalier?
Jättefarligt.
Ja. För man måste ju andas in lite damm och sånt.
Ja, det är därför man blev som man blev.
Säg inte så.
Men det var ju ett helt annat yrke.
Ja, det måste det vara.
Än vad det är nu.
Ja.
Men vi hade också mycket teori under den här elevtiden.
Men du tyckte det var kul, du kände att det här var din grej.
Grej.
Ja, men du tyckte det var roligt.
Jag tyckte det var jättekul.
Ja.
Och sen så såg jag ju fram emot att när jag blir klar, då kommer jag kunna mer än de flesta här på apoteket. Ja.
Men du blev alltså klar då som 19-åring?
Nej, det tog 6 år nästan, 6 min utbildning. Så det var 1 år, det var elevåret.
Så 6 års utbildning?
Ja, 5 då.
Det var ungefär som till läkare alltså?
Ja, lite kortare kanske.
Så det var samma status som var läkare eller tandläkare egentligen?
Det lugnade lite, ja, så ska man få, ja, status var, oj, ja, näsan uppåt.
Ja. Nej då.
Så var det inte. Men sen så var det 3 stycken teoretiska år, alltså 6 terminer uppdelade mycket. Kemi och botanik. Akta dig, jag vet hur växterna ser ut inuti och hur saven går fram och tillbaka och var de går ut och så där. Och sen fick vi lära oss att ta prover på växtdelar och titta i mikroskopet och säga vad det var för någonting.
Aha.
Du vet, för tullen när de försökte smussla in narkotika redan på den tiden.
Okay.
Men det går att prata mycket om också, men det ska vi inte göra då. Då var det så här att vi hade föreläsningar mellan 8 och 10 varje dag. Sen hade vi laborationer till 5 eller när de stängde det där labbet.
Tufft.
Ja, och sen skulle vi tenta.
Oj.
Och många med mig hade ju massor med tentor kvar när de här 6 terminerna var över.
Mm.
Så då räknades det med att man, som jag minns det, att man skulle ha 1 år på sig att läsa in de här tentorna. Men jag latchade med så mycket annat så att jag tog gott och väl 1 år på mig.
Mm.
För då höll jag på med någonting som jag alltid har varit så intresserad av, det är bilkörning.
Vadå?
Bilkörning.
Vadå bilkörning? Bara köra bil bara så där rakt av?
Det är inte så bara,
nej,
vår tro.
Nej. Förklara.
För jag hade ju redan som tonåring tjatat på min pappa att vi skulle börja köra midnattssolsrallyt typ. Aha. Och såna grejer.
Rally?
Ja, det ville jag. Ja, då, när vi har köpt och så nämnde han bilsort. Ja, men det blev aldrig så.
Mm.
Men när jag var 19 kanske så var det en tävling som gick som hette Årets motorkvinna.
Jaha.
Och det var manöverprov, man körde mellan pinnar här och det var inte gott om utrymme och på tid.
Mm.
Och det var ju jättekul, jag har alltid gillat att tävla var det än är. Ja, och jag ska inte gå in på alla detaljer där, men då hade man i alla fall, man hade väl någon slags poängsystem så att alla som kom över ett visst system, de fick gå till Stockholmsfinalen och det var ju lite tjusigt. Mm. Och det var ju inget svårt att komma med där, så där kom jag med. Och sen de två bästa i Stockholmsfinalen gick till riksfinalen. Och då var det två stycken som var 10 år äldre än jag som hade kört bil hur länge som helst. Och de där slog jag ju aldrig, för det var ju sekundstrider alltså. Och sen var det riksfinal då på Östermalms idrottsplats.
Hade du någon fästman eller någonting sånt? Eller var det liksom en tjejgrej det här med bara...
Det var bara tjejer som fick tävla.
Ja.
Där.
Men alltså, annars brukar ju tjejer dumt nog säga, åh, man har en kille som inte säger motor. Alltså,
ja, drar man... men här var det jag som drog med killen.
Det var du
som... Han var med och tog tid när jag övade.
Så du, det här var ditt eget intresse utan påverkan av en manlig...
Ja.
Det är bra tycker jag.
Och sen jag skaffade såna här pinnar och måttstock då, så jag kunde mäta upp de här proverna. Och gissa var jag tränade någonstans.
Mm.
Där Globen ligger nu, där var det en stor sandplan. Plus att det var en liten skog som... Så hade ödledammar också. Men i alla fall, där häckade jag mycket.
Mm, okay.
Med pappas bil. Och så när jag kom hem glad i hågen och sa, åh, jag klarade det på den och den tiden. Tänk på vad du sliter på kopplingen, fick jag höra då.
Mm.
Det var ju uppmuntrande. Ja, men i alla fall. Sen så småningom så blev jag klar då, i alla fall med min apotekarexamen. Och gick det här sista elevåret, dels i Stockholm på Götgatan på apoteket Fenix. Det var ju fortfarande privatägt på den tiden.
Mm.
Och sista delen av tiden, man fick receptariekompetens, alltså blev godkänd att expediera läkemedel på recept.
Mm.
Sista delen av den elevtiden. Ja, ja. Det gjorde jag i Fagersta.
Mm.
Och jag fortsatte där med mina bil. Förresten, jag körde ju inte bara de där, utan sen så det här var Motormännens Riksförbund som hade den. Sen hade MHF en annan typ, eller var samma typ av tävlingar, men det var andra prov.
Har ni foton på det här?
Ja, det har jag väl någonstans.
Då vill jag ha dem så jag får se. Jag vill se dig, Gunnel, sittande.
Ja,
tufft.
Ja, det var kul. Jag vet, en gång, det var ibland så var det mest som någon propaganda på Skarpnäcks flygfält som det
just
fanns
det.
Då.
Det fanns,
jag är
det
så gammal så jag minns mycket, ja.
Ja.
Och där var Carl Gustav Lindstedt och Kerstin Dellert och körde, och så jag.
Okej, vad roligt.
Mm. Ja. Jag kom till riksfinalen så småningom i alla fall.
Ja, du gjorde det?
Ja, och där kom jag åtta i hela, i hela Sverige.
Det är inte dumt.
Nej, det var inte dumt.
Och då är du fortfarande singel?
Ja.
Nu vill vi veta, för nu måste vi komma fram här i tiden, för att nu har vi tagit hela programmet till din ungdom. Nu måste vi galoppera fram lite grann här. Hur hamnade du i Tyresö?
Jag fick jobb här.
Det var så du kom hit?
Det var så jag kom hit.
På apoteket här i centrum?
På apoteket, som då var ett litet apotek.
Ja.
Och hette Gladan. Och låg där Grinboll ligger nu.
För det var hörnet på centrum.
Mm.
Blåshålet.
Precis, och då kunde man ställa sin bil alldeles framför fönsterna.
Ja.
Det var ju parkeringen ända fram där då.
Vilket år pratar vi då om?
68, 1 februari började jag där. Men då hade jag jobbat som apotekare i Fagersta något år.
Men då var du ogift fortfarande?
Ja, fast jag hade en liten vän som heter Lennart och det heter han fortfarande.
Och hur kom det så att ni bosatte er i Tyresö?
Jo, det var så här. Det var ju fortfarande privatägt som sagt. Och då hade den chefen, han hade dels det stora apoteket i Enskede, på den tiden var det stort. Och så hade han ett litet i Hammarbyhöjden och fick han det här och fick. Man fick köpa och söka och allt möjligt också. Och då fick han 3 tjänstebostäder. Och han hade kvar en, så att jag fick en.
Var låg den då?
Ja, det var så att den fanns ju bara på pappret. Den fanns inte i verkligheten. Men så småningom, när jag hade jobbat några månader, så blev det en lägenhet ledig på Sikvägen.
Aha,
29.
Okej.
Okay. Så där flyttade Lennart och jag in då. Mm. Lite hemligt i början, för då man fick ju, man skulle, min pappa tyckte man skulle vara gift.
Ja.
Och det gjorde vi så småningom.
Ja.
Ja, där bodde vi i några år. Och där föddes Åsa också.
Ja, men när du började jobba då i Tyresö, då var ju Tyresö på väg att byggas. Det var en stor byggarbetsplats allting.
Ja.
Hela Tyresö var ju bara en enda, tyckte jag, för jag är ju också uppvuxen här sedan 64 kom vi hit, vår familj. Och jag kommer bara ihåg de här, när Myggdalsvägen byggdes, när Pluggvägen byggdes. Alltså överallt var det lyftkranar och det ser ut ungefär som det gör idag.
Och då skulle jag sett apoteket, det lilla apoteket i Sveriges barnrikaste kommun.
Just det.
När barn blev förkylda, och det blir de ju jämt, på den tiden så fick de alltid penicillin och näsdroppar.
Just det.
Framförallt, det spelar väl ingen roll om jag säger namnet nu, för det finns inte längre, Calciopen. Mm. Det är ungefär det som Kåvepenin. Och på Gladan, då skulle man alltid blanda vatten i det där pulvret, för det var så dåligt hållbart som lösning. På Gladan så hade man ungefär 2 meter av detta penicillin, för vi hade så mycket barn.
Mm.
Och andra apotek, ja, Enskede till exempel, de kanske hade 2 rader med de där flaskorna. Så det var väldigt speciellt.
Ja. Men din dotter är alltså född på Sikvägen?
Ja.
Mm. Så hon är född i Tyresö?
Hon är född i Tyresö.
Vilket år var det?
71.
71, ja.
Och det var ju kul att komma till ett litet apotek där man fick göra allt och ha hand om allt. Det var en utmaning, kan jag säga.
Och där jobbade du ganska länge?
16 år.
16 år.
Men jag gjorde väldigt mycket under tiden. Ja. Bland annat flyttade jag apoteket. För att hela Bollmora, som du sa, det växte ju som 17. Vi hade ständigt för lite personal.
Ja.
Och det var ju personaltilldelning, så jag fick inte anställa det jag behövde.
Mm. Var du chef där då, eller?
Ja,
du var chef.
Jag blev chef när jag var 27 år.
Du var chef när du var 27 år?
Ja, visst.
Bra jobbat. Bra jobbat.
Ja, inte vet jag. Men i alla fall så blev jag det. Och det gick ju inte att hålla någon vidare service med den lilla personaltilldelning jag hade. Så att jag smög ju in en och annan till. Vad ska man göra? Mm. Jag var ju ansvarig för driften. Och sen skulle apoteket flyttas, för det var ju för trångt. Och då flyttade vi till det ställe där posten hade legat. Där det nu är någon glasögonaffär.
Mm-hmm, kommer inte ihåg.
Expert låg där också. Aha, en lokal som blev tom då och då. Plus glasögonaffären.
Just det, där låg apoteket
ett tag. Ett ganska stort utrymme. Mm. Med en jättehärlig lastkaj med sol på eftermiddagen. Så där kunde man sitta och sola sig då på kafferasten.
Ja. För du är väl också en sån här generation. Väldigt många var i din ålder.
Just det.
Var inte det liksom...
Alla vi på apoteket var lika gamla. Ja. Alla fick vi barn samtidigt.
Ja, exakt, och alla flyttade hit ungefär. Här på 60-70-talet.
Ja, och sen köpte alla hus i Krusbo.
Ja.
Dock inte vi, vi köpte på Slottervägen.
Ja.
Men ändå, det var typ...
När gjorde ni det förresten?
72.
Ja, så tidigt. Mm. Då var du med om hela expansionen i Fårdala också.
Ja, de var byggda 67, många av villorna.
Erant hus, byggde
och
ni det själva?
Och vårt lilla radhus, nej, det byggdes 66.
Aha, okej. Okay,
de
ni tog...
där vita, vet du, med lite brunt här upp till.
Just det.
Ett sånt bodde vi.
Mm.
Men då, vi skulle flytta Gladan, då ville jag ha lite konst. Så jag tog kontakt med vår vd, som då hette Åke Norlander, och var en allvarlig farbror och sådär. Och så han talade om för mig att nej, se några pengar till konst blir det inte för vi. Och jag sa, ja men det här kommer att bli värdefullt med tiden, jag brände ju på såklart.
Mm.
Vi handlar inte med konst, vi handlar med läkemedel, fick jag höra. Men jag gav mig inte, utan jag på konstnären då och sa, jag har inte så mycket pengar. Han ville ha, ja, jag ska inte säga summan. Men jag fick ner i alla fall nästan till hälften. Och delar av det konstverket hänger nu på biblioteket i Tyresö centrum.
Ja.
På barnavdelningen.
Gör det.
För jag, den här konstnären, det var Anders Åberg i mannaminne. Vet du kanske var det ligger? Fråga Åke. Det är hans hemtrakter.
Okej.
Han gjorde saker i trä och har väldigt mycket på Arlanda flygplats. Så har han flera grejer och lite varstans av byggnader.
Mm. Så du hade rätt, det blev någonting som du köpte in.
Ja, och då sa jag till honom så här, jag vill ha speglar hela Tyresö från skärgård och sommarstugor och villor och höghus.
Ja, det gjorde han det. Konstverket.
Mm. Det hänger på barnavdelningen, men jag har sagt åt dem att de ska både tvätta och sätta en spotlight på det.
Aha.
Så kan jag skriva en text bredvid.
Fantastiskt.
Men i alla fall, vad gjorde han? Östersjön var med, men en lastbåt. Lastbåt, sa jag. Det ska vara skärgårdsbåten. Mm. Men det gör jag än, sa han. Och då gjorde han en halv meter lång saxaren som var på tapeten då. Det var en båt som hade legat på botten länge och några grabbar tog upp den där och gjorde ordning den. Den byggde han.
Mm.
Så den hängde då i taket. Och sen hade han gjort en fågel, en glada.
Aha, vad roligt.
Som var ungefär som jag mellan vingspetsarna, 2 meter ungefär.
Vad roligt. Mm.
Och på den satte en liten människa. Aha. Som liksom körde med tömmar. Mm. Och det skulle symbolisera alla barnen här.
Vad roligt.
Ja, det var faktiskt jättekul. Mm. Men fågeln har försvunnit och båten har försvunnit.
Mm.
Men jag tror att det var Peter Inge som började luska efter vad det här hade tagit vägen. Och det hittades, som det har sagts mig, någon garderob på Södermalm.
Åh, vad tråkigt.
Ja, och då, jag tror att det var Lasse Andersson på biblioteket som tog hand om den där.
Aha.
För då hade ju apoteksbolaget, ja det hade ju byggts om och grejer, att jag kommer inte riktigt ihåg. Mm. Ja, men i alla fall så hänger det där.
Och det var ju bra.
Det var ju kul. Mm. Så det är en raritet fast ingen vet om det.
Ja, och sen då? Nu måste vi fortsätta, för du kör inte bara bil. Du kör mycket annat också. Kör, fast det är fel ord.
Kör segelbåt.
Ja, du kör segelbåt. Du seglar också. Är det liksom din grej där med båtar och bilar? För det är du som sitter ofta bakom ratten när ni seglar.
Det.
Ja, men jag har sett dig ute i skärgården. Jag har sett bilder också.
Ja. Jo, jag tycker om att styra.
Du tycker om att styra?
Det har jag alltid gjort. Ja.
Och du har också nu en liten trevlig bil. Cab.
En liten cab, en liten Peugeot-cab. Mormors lilla Peugeot, som mitt första barnbarn sa.
Så du har fortsatt med hela det här motorintresset?
Ja, jag har kört Peugeot i nästan 60 år.
Oj!
Det är du.
Det
började med pappas Peugeot.
Ja.
Så jag har kört alla modeller.
Oj!
Och från början så fick jag ju inte köpa en cabriolet, inte, utan det skulle ju vara tak på, tyckte Lennart.
Mm.
Men till slut så... Mm. Blev det en i alla fall.
Men efter Gladan, vad jobbade du då någonstans då? Apotek Gladan?
Jo, det hörde huvudkontoret av sig och tyckte att vi skulle vilja ha det jobbandes hos oss.
Åh!
Åh ja, sa jag också. Oj, HK.
Va?
Ja, vad ska jag göra då? Ja, samma sak som du gör på apoteket fast du får hjälpa hela landet.
Aha.
Jag var faktiskt rätt så duktig på författningar och det här med... Högkostnadsskyddet kom ju då, det var krångligt att förklara för folk och allt möjligt. Men det kunde jag ju utan och innan, så jag fick skriva broschyrer och grejer då från huvudkontoret.
Det var ju bra.
Och när apoteken inte fattade vad de skulle göra så ringde de mig. Och det var inte riktigt bra, tycker jag, utan det där ska man fatta beslut själv.
Hur länge jobbar du på huvudkontoret då?
15 år.
15 år?
Men mitt arbete, det var ju hela tiden författningar mest.
Ja.
Och jag skrev faktiskt en statlig utredning helt på egen hand. Som hette Läkemedel till djur.
Aha.
Och jag kunde inget om det, utan jag samlade ihop veterinärer från hela landet och Jordbruksverket. Och satt och gick igenom en massa grejer och så skrev jag ihop. Så blev det.
Men var det där din yrkesliv slutade på det här huvudkontoret?
Nej. Inte.
Nej,
det var bara början. Nej, det var inte. Men det var ju omorganisation på omorganisation.
Ja,
så sen så småningom så hette den avdelning jag var på kvalitetsledning.
Mm-hmm.
För det var ju författningar, det hörde ju ihop med kvalitet. Och så småningom så blev det en juridisk avdelning.
Mm-hmm.
Och då var det ju bara författningar.
Mm-hmm. Var det kul?
Det var inte min grej.
Nej,
men jag kunde
här,
det ju.
Ja.
Jag kunde det ju.
Ja.
Och sen, det var också så att alla... Jag var ju klagomuren.
Oj, vad tråkigt.
Så alla som ringde och de argaste arga som skulle prata med vd, de fick ju ja.
Jaha, vad tråkigt.
Ja då, men jag lärde mig att ta dem också.
Ja.
Så det var ju kul det också. Det var kul.
Ja.
Och sen... Veckan före jul ett år så fick jag höra att en viss apotekschef skulle flytta till Värmland.
Mm.
Apoteket Bäckasinen i Farsta var det som skulle bli ledigt. Och då vaknade jag upp.
Vilket år pratar vi nu om?
Ja, vad pratar vi nu om? 96-97 någonting. Så jag var ju rätt gammal.
Mm. Nej, det kan inte ha varit. Nej, det kan inte ha varit. Det tror jag inte alls det. Ja.
Och ja, det var en lång historia, men ja, jag fick det apoteket. Och jag fick veta redan innan att det var en massa, ja, flera saker på personalsidan som jag var tvungen att ta hand om.
Men en liten jag, utmaning.
Stursk som jag alltid var, ja, såklart.
Ja.
Det gjorde jag det. Men vi hade ett huvudkontor också som jag tog hjälp av. Där hade jag ju tänkt stanna till min pensionering.
Ja.
För det var ett av Sveriges största apotek.
Mm.
Det var Sveriges vackraste apotek,
oh,
tyckte jag.
Mm.
Även om det var mycket att göra på alla möjliga fronter. Sen blev det ju omorganisation.
Igen. Överallt är det,
det här
så.
Var ett stort apotek.
Ja, men vi så här var, är det överallt.
Vi var väl 40-50 medarbetare. Och så var ju då direktiven att... Jo, det skulle göras om helt och hållet. Det skulle bli apoteksområden. Så inga apotek skulle ha särskilda chefer, utan det skulle sitta en områdeschef. Och ingen apotekschef eller fick söka i det område man redan jobbade i.
Oj. Mm-hmm.
Men så jag sökte några stycken och råkade få Södertörn.
Jaha.
Och här hittade jag, hade ju kört så mycket bilorientering också. Nattorienteringar med bil, det körde jag jättemycket. Ja, mellan 20 och 25 års ålder. Så att jag kunde ju Södertörn på mina fem fingrar. Det var fem apotek.
Vad kul.
Och jag kände ju alla som var chefer där också. Tidigare chefer, sen fick de heta chefsfarmaceuter och det tyckte de inte alls om.
Mm.
Men det var ju kul det där också. Det var ju något nytt hela tiden, vet du. Mycket folk och jag var ju ute på apoteken på dagarna.
Ja.
Pratade med folk och pratade med kunder och hade möten och man satt med siffrorna på nätterna.
Men du har, samtidigt hade du en... Hur många barn har du?
Ett stackars barn.
Ja, ett stackars barn.
Vi hade ju Lennart också.
Ja, visst. Som hade så. Men alltså, det, hur har det funkat att vara yrkeskarriärkvinna liksom och ha familj? För att det, du är ändå född i en tid där det liksom förväntades mer av att man skulle sköta hem och sånt.
Mm.
Hur har det funkat?
Jag har ju Lennart, säger jag igen.
Ja, Lennart kan laga mat.
Sådär. Ja. Men i alla fall, han tog hand om Åsa väldigt mycket.
Han gjorde det.
Så att vi det hade ju så nära här, vet du, jag hade gångavstånd till apoteket från där vi bodde. Så att jag skjutsade Åsa till dagis 9 på morgnarna och Lennart hämtade henne 4:30. Och då kunde jag jobba till apoteket stängde och lite till.
Mm.
Så att tack vare att han har ställt upp så mycket på mig och skött om Åsa så bra.
Mm. Så han hade en egen karriär också?
Ja, jag trodde han skulle bli landshövding, men det blev han aldrig.
Han har också betydande poster inom båtklubben, vill jag tala om.
Han har faktiskt varit kassör i 26 år
jag
i Trollbäckens båtsällskap.
Jag vet det.
Och ordförande i 4.
Ja.
Och är fortfarande revisor.
Ja, jag vet det.
Vet.
Så att det här är ju inte liksom, det är inte bara någon hemmaman som inte som bara sköter barn, utan han är också...
Och han reste rätt mycket i sitt jobb också. Så att,
men ni fick ihop det. Och dessutom segling.
Ja, och lite skidåkning.
Ja, och Gotland också.
Ja, fast det hade vi inte då.
Nej, okej. För jag, Gunnel, för mig är du en person som ständigt förflyttar dig.
Ja,
du är,
det kan man nog säga.
Ja, men du är på resande fot väldigt mycket.
Ja. Sen hamnar jag med orientering och tennis också.
Orientering och tennis också.
Ja.
En aktiv människa.
Ja,
och vad chef då? Gick det, för det är det jag undrar. Om man, för jag tycker så här, eller jag känner så här, vissa människor som har valt sin karriär, de har ju inget annat liv. Så när de slutar som pensionärer så har de liksom gift sig med sitt arbete. Men du har alltid haft massa spår bredvid. Seniornet.
Jag tänkte ju säga det att då när jag slutade så tänkte jag så här, det ska bli kul att se vad som dyker upp.
Ja.
Och då dök det upp Seniornet
som
jag gick med i för att jag ville lära mig bildredigering.
Just det.
Och då valde de snabbt in mig i styrelsen. Ja. Hur de nu kunde det. Jag kunde ingenting om datorer.
Du blev ordförande.
Det kan jag fortfarande. Jag blev vice ordförande första året.
Ja.
Det var, jag var inte ens tillfrågad. Ordförande bara sa, du blir vice.
Ja.
Ja, tack. Inte visste jag hur man gjorde. Men jag gjorde som de andra hade gjort. Och sen blev jag ordförande och det var jag väl nästan 10 år.
10 år, för seniornet har hållit på ganska länge med människor som är plus 55.
55, ja. Just det.
Och förut var ju det en jättegrej att människor plus 55 inte kunde datorer.
Nej, utan man kunde det man gjorde på jobbet.
Ingenting annat, nej.
Och så kunde, då hade man plötsligt ingen dator hemma, nej. Man hade ingen support, man hade ingenting.
Det var, det var ett fantastiskt nätverk av frivilliga människor.
Ja, och är fortfarande. Ja.
Och egentligen en fantastisk grej att man lägger ner så mycket tid på att hjälpa sina...
Jo, år ut och år in. Ja. Men så, vi har kul också.
Ni har det, va?
Vi har jättekul. Ja.
Och det som... Nu ska vi...
Jo, men sen...
Vet du vad, Gunnar? Det här programmet håller nu på... Jag tror att vi kommer nog landa på 1,5 timme i det här programmet, bara så du vet. Det här programmet ska bara vara en halvtimme. Men nu, i och med att du är programmakare, så får du bre ut dig. Men jag vill bara tala om det, att vi fortsätter här. För nu måste du tala om också, för att när jag fick höra talas om dig, då tror jag det var när Åke intervjuade dig för SeniorNet.
Ja, för 10 år sedan.
Var det för 10 år sedan? Ja.
Mm. Sen bad jag honom om hjälp att göra program för SeniorNet. Ja. Och det var ju så här att eftersom jag var ordförande, klubbarna eller föreningarna får ju papper från radion. Ja. Och det var inbjudan till årsmöte och jag gick på det där och tyckte att det var så kul. Så jag såg ju till att vi snabbt gick med i radioföreningen.
Just det, för ni var den första föreningen.
Varför det?
Som jag tror, alltså det har ju funnits föreningar förr. Men efter många, många år som började göra egna program. Mm. Så du var en av de första föreningarna som började sända igen på Tyresradion.
Mm. Det var det.
Var det här för 10 år sedan alltså?
Åke intervjuade mig 09. Nej, jag tror att de första programmen gjordes kanske 2012.
Ja, kan jag tänka mig.
Och mitt första egna program gjorde jag 2013. Ja. Och det gick till så här att Åke på den tiden, han ville ha tips om vilka han skulle intervjua.
Och nu ska jag säga till nya, Åke Sandin pratar vi om, som var Radio Tyresö innan det nu har blivit många andra som har Radio Tyresö.
Det var bara Åke tidigare. Precis, men han ville då ha tips av folk, eller om människor som han skulle intervjua. Och jag tipsade honom om en ung tjej som hade gjort väldigt mycket saker, bland annat varit någon slags administratör när det gällde de här stora världen runt seglingarna med jättestora segelbåtar. Och jag berättade lite ytligt för honom vad det handlade om. Och så hade hon ju jobb hemma här också. Då tittade han på mig och sa, du, det där tycker jag det ska göra själv. Mm. Och då gjorde jag det.
Aha.
Och jag törs inte lyssna på programmet igen.
Men Gunnel, för att det måste jag då säga så här. Det, alltså, du och jag har känt oss, vi har känt varandra ungefär från 2013 faktiskt, tror jag. För du, när jag... Eller,
det tror jag också, ja, 2013.
Ja, 2013. För då var det ju så här att Åke... då flyttades man studion nerifrån...
Just det. Han intervjuade mig i gamla studion.
Ja, och så flyttade den från gamla studion som låg ner föräldskolan.
Gamla toaletten.
Gamla toaletten nerför backen där mot simhallen och ishockeygrejerna.
Ja, just det.
Och så var vi tvungna att starta om med lite mer digital teknik. Och den tekniken lärde jag mig för att hjälpa Åke och hjälpa hela maskineriet få komma igång.
Du var ju proffs på datorer.
Ja, fast jag var inte proffs på det här egentligen.
Nej, men du fattar vad det
rörde sig. Och så var det faktiskt min son som gick i och lärde sig på... Han gick en utbildning precis då och gjorde om hemsidor och sånt. Vi gjorde ett nytt sätt. Och du hade ju inget svårt att lära dig redigera.
Nej, det var ju som Word.
Det var som Word, ja. Men alltså det...
Och du, sen lite började, kunde jag ju.
Ja, för du gjorde i början SeniorNet-program. Men sen kastade du dig iväg och började intervjua alla möjliga.
Jag kommer ihåg första program. Först så gjorde jag med den här Anna-Karin Borg med och båtarna. Mm. Sen gjorde jag med Björn Klintemar.
Just det, som, psykolog.
Ja, jag är psykoterapeut också.
Någon granne till dig också, va?
Ja, vars kompis. Ja, ja. Då var vi inte så mycket kompisar, men vi blev. Och sen så blev han ju instruktör på Friskis och Svettis. Så jag tyckte det där var så kul. Först var det själen och sen var det kroppen.
Ja.
Jo, och då vet jag att jag ringde till dig och sa, jag skulle behöva flytta en lite stycke här. Hur ska jag göra?
Ja,
ja. Ja, det är bara så här, så du, ja men ibland går det, ibland går det inte, så jag. Då var det någon gul knapp som skulle vara grå. Som skulle... Så då lärde jag mig det. Ja. Så jag ringde ju till dig så fort jag inte kunde något.
Fast i början så är det ju liksom för mycket, innan man får in det här, jag märker det på nya människor som ska lära ett program, att det är lätt att klippa bort. Men sen när man ska göra lite mer avancerade saker, det är då det blir krångligt. Mm. Så att egentligen kan ju vem som helst spela in och markera och klippa bort.
Ja.
Ja. Så att det är ju liksom
delikt. Men sen skulle det in också och det bara fastnade inte som jag tyckte.
Men, men hur har du tyckt att vara? För du är ju fortfarande en väldigt aktiv person som är med i flera föreningar. Du gör väldigt mycket. Mm. Och radion hinner du med?
Hinner och hinner.
Ja, men du gör
hemmet
det.
Förfaller mer och mer. Men vi har ju Lennart, säger jag.
Lennart, lyssna inte på det här programmet. Jag vill tala om att din hustru är fruktansvärt duktig på det här. Så att låt henne slippa städa. Men Gunnel, hur har det varit, tycker du? För nu har vi hållit på faktiskt i 6 år snart. Vi som är många programmakare. Mm. Och du har gjort flera 100 program.
Mm, det har jag faktiskt.
Du levererar nästan varje vecka. Och det stora grejen du har gjort, tycker jag, det är ju faktiskt den här kulturgärningen som jag hoppas när ni hör det här, du redan vunnit pris för, att du har intervjuat de två männen i Tyresö som egentligen kan mest om Tyresös gamla historia. Vilka då?
Det är Erik och Göran Magnusson.
Ja, bröderna Magnusson, som är uppväxta på
Uddbygård.
Och ägnat sina liv åt att ta reda på Tyresös historia.
Ja.
Framförallt
och
Göran.
Mycket minns dem. De har ju minnen som jag vet inte vad, alltså.
Nej, precis.
Och så är det ju kul att prata bonderi med dem. Tycker du både djur och
För du har åkt runt med Göran framförallt. Ja. Till torpen och till olika ställen och sånt.
Vi har inte varit tillsammans överallt.
Nej, men du har åkt runt. Du vet vad han pratar om.
Ja. Och Tyresös karta, den har jag kunnat sedan min orienteringstid, kan man ju säga.
Ja, det är fantastiskt.
Och sen så, jag tror att den här serien då som jag har gjort med Göran, det är 32 program.
32
sen har jag gjort
program.
Ungefär 15 med Erik också.
Ja, jag vet. Mm.
Så att det har ju blivit ganska många.
Ja. Och det är ju också så här, för den som då vill ta reda på mycket om Tyresö, så berättar ju de mycket av det som inte finns skrivet någonstans.
Mm, just det.
Ja. Så egentligen skulle det bli en bok, tycker jag, men det kräver ju mycket annat. Det är ju faktiskt lättare att göra radio.
Ja, det är mycket lättare.
Ja. För att då kan man prata på. Mm. För jag brukar ibland, jag har ju en radiopodd uppe här i Dalen. Där skriver jag faktiskt ner vad de säger. Mm. Mest för att alla har inte ljud på sina mobiler och det är liksom, eller på datorer och sånt. Det är inte alla som, det är äldre människor där uppe.
Så du skriver hela programmet också?
Ja, men då måste jag skriva om väldigt mycket text. För jag kan inte skriva det exakt. Talspråk är inte samma sak som skriva. Men man måste ju liksom förenkla, göra det enklare. Så att det är en fantastisk grej att få lyssna på människor som kan berätta historier. Och det kan ju göra Magnusson också väldigt bra. Och även Erik.
De gör allting så roligt. Och vi har haft så roligt under de här inspelningarna.
Ja.
Och så är det kul att gå med Göran i skogen där han pekar ut konstiga saker.
Ja.
Som man, ibland vet han inte vad det är för någonting själv.
Nej. Precis.
Men något är det.
Mm. Och sen har du även gjort, inte bara liksom, du gör ju vanliga intervjuer, men du har också varit väldigt duktig på, apropå det här med om du nu är årets kulturpersonlighet eller om du fick återigen sitta där och inte bli när det här hörs. Men du har också varit väldigt duktig på att bevaka olika såna här konstnärliga evenemang. På biblioteket och lyssna på konserter och sånt. Att Tyresö är faktiskt en väldigt aktiv kulturkommun.
Mm. Där.
Du går ju på de här mörker i höst, eller höstmörker, vad heter det?
Ja, kultur i höstmörker.
Så heter det, kultur i höstmörker.
Mm. Ja, då, jag var på en vernissage ganska nyligen.
Ja, du är intresserad av sånt.
Lite så, ja.
Ja.
Mm. Det stämmer.
Så vi håller tummarna, du och jag, när vi sitter här. för att jag har ju också blivit nominerad. Första gången. Det är inte så roligt att sitta där.
Nej, det är inte roligt.
När man inte vet.
Men de har gjort om i år. Så idag, eller i år är prisutdelningen först.
Ja, jag vet. Det är bra. Så om man då sen äter mat så kan man äta mat i lugn och ro.
Ja, just det. Jo, sen har jag ju fortsatt med att göra program för SeniorNet.
Ja!
Och PR för dem.
Ja, fast nu är inte du längre ordförande.
Nej, jag har avgått för att jag tyckte jag hade gjort mitt.
Ja.
Och jag avgick inte förrän jag hade hittat den som jag verkligen ville ha som efterträdare.
En annan programmakare?
Ja, en annan programmakare. Men det var han inte då. Nej. Inte så mycket i alla fall. Nej. Lite gjorde han väl kanske.
Ja.
Och det har blivit så bra. Och det är så bra styrelse nu. Jag hänger mig ju kvar där. För att ja. Eftersom jag ska göra radioprogrammen så är det skönt att höra hur styrelsen resonerar ja. I olika frågor också.
Ja, kul. Roligt. Ja.
Jo, Gunnel. Vi, du och jag som har varit med om den här resan med Tyresradion. För innan vi började så var det ju faktiskt min far Åke Sandin som körde den här radion mm. nästan ensam.
Ja.
Eller helt ensam.
I massor med år.
Ja, jag tror att han körde 20 år och gjorde 4 intervjuer i veckan.
Mm. Mm.
Jag gör ungefär en intervju i veckan och jag tycker det är ganska tufft när man jobbar.
Ja, visst.
Ja, men jag tycker ändå att det som är fantastiskt nu det är att vi är många som gör radio.
Verkligen.
Ja. Och det kan man väl också säga till de som lyssnar att ni som tänker liksom, skulle jag kunna göra radio så kan man ju säga att det är ganska enkelt,
ja,
eller hur?
Det är enkelt. Det gäller bara att vara nyfiken.
Ja. Och om man frågar dig då, vad tycker du är fördelen med att vara liksom, reporter på en radiokanal i Tyresö?
Att man kan gå på vem som helst och fråga om vad som helst. Och kanske man har funderat över en person i många år.
Ja.
Äntligen så får man möjlighet att fråga.
Visst är det det bästa.
Mm. Ja. Och jag går ju på folk utom. Det står något intressant på ryggen att det är någon konstig förening eller någonting sånt där. Så knackar jag på ryggen och säger, hör du, skulle inte jag kunna få göra ett radioprogram med dig?
Ja.
Ta de här med diskgolfen till exempel.
Ja.
De såg jag ju bara en gång där. Ja.
Eller när du åker ner till båttvätten.
Ja.
Och gör ett reportage om hur båttvätten går till. Mm. Jag har alltid undrat hur det går till där nere.
Mm.
Men man åker ju inte dit och ställer frågorna.
Nej, men vi ligger vid den bryggan.
Ja.
Och jag vet inte om jag visste att han höll på där.
Nej.
Så det var väl så att vi var vid båten och så gick jag fram och tittade hur det var.
Ja. Så det är en fantastiskt bra sätt att vidga sina vyer.
Ja, och det är kul att få förmedla det man hittar.
Ja, precis.
Jätteroligt är det.
Det är jätteroligt. Och jag tycker också att det är väldigt kul att vi är så många olika mm. nu.
Jag sitter ju helst inte här i studion.
Jag vet.
Utan jag trivs bättre ute i naturen kan man säga.
Ja, det jag vet. Du är vår flygande reporter. Och nu har vi hållit på längre än vad vi brukar göra. Men det får man lov att göra. Det är 2 programmakare. Vi kan ju liksom inte hejda oss här inne. Och vi brukar faktiskt också, tycker jag, trevligt. Att vi klipper inte bort så mycket. Blir man intervjuad på Tyresradion behöver man inte känna att hälften klipps bort. Och så blir man, utan man får prata till punkt.
Mm.
Även om jag är duktig på att kanske avbryta det lite grann då och då. Men det är väl det också att låta människor få lov att berätta om sina saker i liksom lugn och ro. Det är också
ja.
Viktigt.
Mm. Jag är också bra på att avbryta och det blir likadant varje gång.
Ja, och det är väl det jobbigaste tycker jag med att göra radioprogram. Att sen lyssnar man på sig själv.
Mm, jaha, oj.
Säger man hela tiden. Man tycker den andra personen är hur bra som helst.
Mm.
Och så retar man upp sig på sina egna tillkortakommanden. Och fast man vet att man inte ska säga mm, så gör man det ändå.
Mm. Och då, det tar tid att ta bort
det. Ja. Det är det enda som är jobbigt med radion kan
ja,
jag säga.
Ja, det kan man säga.
Ja.
Mm. Och så ska man komma ihåg att ta en bild. Och det kan vara jobbigt.
Ja.
Har man glömt det så då...
Får man be personen skicka en liten selfie?
Ja, det kan man göra.
Mm, brukar jag göra.
Mm.
Mm. Ibland har folk fina bilder på Facebook också som man kan låna.
Mm. Mm. Mm.
Och jag tror faktiskt Gunnel att tack vare att du har engagerat dig och visat att det går så är det andra som också tycker att ja, men alltså, kan vi så kan de. Så svårt är det inte att göra radio.
Och sen är det ju jättekul att göra någonting som man aldrig har gjort förut.
Precis.
Så vad blir nästa grej jag ska göra? Det Precis. Kan man ju fundera över. Jag tror inte det blir tv i alla fall.
Nej, jag tycker det är ganska skönt att det inte är tv.
Ja, det tycker jag också.
Ja, kan vi ta förskönande bilder på oss själva.
Ja, precis.
Men nu vet jag. Du kommer säkert komma på 74 nya saker som du egentligen borde berätta om. Men jag tycker så här, vi gör lite program sen om dina specialämnen också.
Ja, nattorienteringen med bil.
Nattorientering med bil.
Det kan jag prata länge om.
Det finns ju många andra som... För jag tycker också att det är kul när man nördar ner sig i specialämnen.
Mm.
Ja. Du har ju gjort ett program, du har åkt omkring i en liten Citroën till exempel.
Ja, det har jag gjort. Två gånger.
Två gånger.
Nej, vi åkte en gång i min cab.
Ja, exakt. Så du har åkt bil och även förmedlat den glädjen det är att åka i Jerker Petterssons två CV, Citroën.
Och i min cab, Peugeot 206.
Precis. Här gör vi reklam för lite bilmärken. För den här radion har inga sådana liksom, begränsningar. Så, tack Gunnel Agrell Lundgren för att du kom hit till studion.
Tack själv, Ann Sandin Lindgren.
Och nu...
Då ska du säga att det här har ni hört på Radio Tyresö, 91,4.
Ja, eller om ni lyssnar på webben så är det www.tyreseradion.se. Och där kan man ju liksom lyssna på alla programmen. Och speciellt tycker jag att man ska googla dig, Gunnel Agrell, Tyresöradion, så får man upp alla de här programmen som du har gjort med Bröderna Magnusson. Och jag håller verkligen tummarna för att du har vunnit det här priset nu.
Tack, tack. När,
sagt det för sjunde gången här, så bara det här gör ju väl att kanske... Ja, så att ni förstår vilken bitterhet det kommer bli för oss sen när ni inte har vunnit
visst,
det.
Visst, och ni har ansträngt er för att nominera mig.
Ja, det är många som har nominerat dig, tror jag.
Jo, jag har gjort en podd.
Ja,
med det. Göran Magnussons... Han kallar ju sin serie för... Tyresö under en föränderlig tid, som är lite för långt, så att det får bara plats Tyresö i förändring i
det är bra.
Vårt arkiv.
Ja, precis. Och den podden är ju en podcast som kan lyssnas på där poddar finns. Just. Så vill man bara följa dig i den serien så kan man prenumerera på den podden. För nu är det väldigt många människor som prenumererar på podcasts, som det heter. Och de som vet det vet vad man brukar säga så här, lyssna på det där poddar finns.
Ja, just det. Det hör man ju på Riksradion också.
Tack så mycket, Gunnel.
Men tack själv, Ann. Det var väldigt ovant att sitta på den här sidan
bordet. Och nu har ni alltså lärt känna Gunnel lite mer.
Lite.